Helen Sjöholm läser Stravaganza, Maskernas stad, av Mary Hoffman. CD 1.
Varje gång jag beskriver en stad säger jag något om Venedig. Italo Calvino, Invisible Cities. Varje man greps av en sällsam förnöjelse varje gång vi befann oss i duchessans närhet. Det fanns inte heller någon bland oss som kunde tänka sig ett högre nöje än att göra henne till lags. Eller något mer smärtsamt än att ådra sig hennes vrede. Castiglione, The Book of the Courtier, 1561. Prolog. Att skåda in i framtiden. I ett rum längst upp i ett högt hus som var beläget intill en av kanalerna satt en man och la ut kort på ett skrivbord som draperats i svart silke. Han la ut dem i en cirkel om 12 uppåtvända kort och ett 13:e i mitten. Sen lutade han sig bakåt och begrundade det mönster som bildats. Besynnerligt, mumlade han. Kortet i mitten, det viktigaste av dem alla, var svärdet som symboliserade fara. Rodolfo var van vid att just det kortet angav tonen i hans förutsägelser. Det var inte heller någon överraskning att fiskarnas drottning låg som det 7:e kortet. Faran brukade alltid vara nära förknippad med Bellezzas viktigaste kvinna. Och denna vattnets drottning måste föreställa duchessan. Men det 1:a kortet, på vänster sida om svärdet, var fiskarnas prinsessa. Och han hade ingen aning om vad hon stod för. Det var den märkligaste förutsägelsen han någonsin hade sett. Det fanns bara ett numrerat kort från varje grupp. Fiskar, fåglar, salamandrar och ormar. Och talet i dem var också 4. De stod uppställda som vakter på vardera sidan om prinsessan och drottningen. Alla de andra korten var kort ur den stora arkanan. De älskande, magiken, gudinnan, tornet, vårjungfrun och det mest oroväckande, döden. Rodolfo studerade upplägget en lång stund innan han därefter samlade ihop korten, blandade dem ordentligt och la ut dem igen. Fiskarnas prinsessa, 4 ormar, de älskande, magiken. Det var med självande hand han till slut placerade svärdet i mitten. Han hade lagt exakt samma mönster. Han samlade kvickt ihop korten igen och svepte in dem i det svarta silkestyget. Sedan stuvade han undan dem i en av skrivbordslådorna och tog istället ur en annan fram en sammetspåse som innehöll en samling små glaspjäser. Han slöt ögonen, sträckte in handen i påsen och tog fram en näve glasbitar som han sedan rullade ut på bordsskivan där de låg och glittrade i solskenet. Varje liten, klart lysande glasbit hade en silversymbol inuti sig. Rodolfo kunde förundrat urskilja en krona, ett löv, en mask, talet 16, en hårlock, en bok. När han fick se boken ryckte han till. Sedan reste han sig. Silvia igen, konstaterade han för sig själv och höll upp den släta purpurfärgade glaspjäs som innehöll silverkronan. Han gick fram till fönstret och tittade ut över trädgården på takterrassen. Mellan träden hängde långsamt vajande lyktor och lyste upp både blommor och löv, vars starka dagfärger nu blekts till spöklikt ljusa. En påfågel skrek någonstans långt borta. Rodolfo gick tillbaka till skrivbordet och tog fram ett par 12-sidiga tärningar ur en av lådorna. Först kastade han 6 och 10, sedan 8 och 8, därefter 7 och 9. Hur han än vände sig i natt fick han fram talet 16. Det och symbolerna som föreställde fara och en ung flicka.